Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 248 där jag träffar Mia Kleregård, Head of Transformation på Swedish Space Corporation. Mia är en sån där person som ofta hittas längst fram i det som händer och utvecklas i världen hela tiden. Hon har en gedigen ledarerfarenhet som sträcker sig över flera kontinenter, branscher och företag. Och en resa som spänner allt från starten och många lärorika år i turistnäringen och serviceindustrin. Och vi får följa med på hur hennes nyfikenhet ledde henne till Singularity University, till FN-engagemang, vd-posten på Plantagon, till Tesla och nu mitt i rymdteknologin. Mias mission är att bidra till ett hållbart samhälle där hon fascineras över de stora globala frågorna som AI och rymdteknologi och de gamla strukturerna vi verkar i idag, men framför allt hur vi ska skapa framtidens strukturer. Vårt samtal handlar också en hel del om det inre ledarskapet och upptäcktsfärden att lära känna sig själv och hur de lärdomar som kommit till henne har intensifierats de senaste åren. Att ligga långt fram i utvecklingen och att ständigt utmana, det kostar mycket och ibland för mycket. I vårt samtal delar Mia med sig några av de mest utmanande situationerna som har skett i hennes liv och hur hon tog sig upp igen och igen. Men innan vi drar igång vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 248 med min gäst Mia Kleregård. Jag heter Eva Ekedal. Mia Kleregård, välkommen till Karriärpodden.
Tackar, tackar.
Äntligen.
Ja, äntligen. Får man säga. Herregud. Ja.
Det har varit planerat jättelänge.
Ja, jag vet. Det är så mycket som händer, men nu är vi här.
Ja, jättehärligt att du är här. Och det var ju så här, att vi satt ju samma jury, du och jag.
Ja, det gjorde vi.
Och då bara kände jag så här, gud, henne måste jag få podda med. För du verkade så härlig och ja, det förstod också. Jag har ju lite koll på dig innan att det finns en del. Dels med väldigt många spännande saker du har gjort, men också många gemensamma nämnare med mig. Och då tycker jag alltid att det är lite extra kul.
Ja, men det är ju det ändå. Och det är fantastiskt.
Ja, mm. Nej, men vi satt i juryn, ska vi säga, för Adhör och Societies fina nominering av kvinnliga förebilder i IT-branschen.
Ja, fantastiskt initiativ. Och Therese där är ju en sån inspirationskälla, ja. Så det var bara, åh, det var en sån ära att få vara med och sen att få träffa alla er. Det var fantastiskt. Jag är så tacksam.
Även om det var digitalt så var det ändå bra, så att säga.
Vi lever i en ny digital era. Ja. Vi har ju blivit intvingade där och det tycker jag också är fantastiskt. För det ger oss nya möjligheter som vi inte, jag skulle säga, vi har haft innan men vi inte har nyttjat fullt ut.
Nej.
Så att kunna träffas så som vi gjorde med många runt om hela landet.
Ja, det var det. För ingen behövde resa.
Sen tar ju inte det bort fysiska känslan som är fantastisk. Men just att få förmånen att göra så under de formerna vi har haft var
Ja, det var super. Och anledningen till att jag har ju, liksom, man har hört ditt namn en del ändå. För, lite här och var. Och nu när jag skulle läsa på innan, så tänkte jag, gud, jag har varit med i massor med poddar. Och det var liksom, hur ska jag hinna bara liksom, ta in all den här informationen om det du har gjort? Mm. Men så tänker jag att vi ska ju ha ett annat samtal som du inte haft förut.
Nej, men gud vad fantastiskt, det ser jag fram emot. Det är bara att köra.
Ja, nej, men och då när jag läste på så det liksom börjar ju med resebranschen och det gör det ju för mig också, så där hittade vi ju en. Så vi har redan hållit på här med mikrofonerna.
Ja, vi kan ha ett transfergrepp eller inte.
Precis, transfergreppet, det är väldigt nära hakan och tydlig röst.
Tydlig röst, ja. Mm. Och särskilt också, bussen rör ju på sig hela tiden när man åker, så då ska man hålla.
Precis.
Mikrofonstadigt, intränat många år och många transfer.
Ja, för du var ännu längre än vad jag var, tror jag, i den branschen.
Ja, det blev nästan 12 år, fast inte som reseledare, men 12 år inom resebranschen. Ja. Fantastiskt.
Ja, så var det. Men sen är det liksom, man ska följa med ditt CV, och jag som ändå är väldigt van att läsa CV, så hänger man inte riktigt med. Men det finns några grejer som jag tror att jag kunde naila efter att ha liksom... Ja. Följt med. Vi får se om jag har rätt nu då. Ja. Det börjar ju med liksom leda och människor.
Yes.
Väldigt mycket.
Mm-hmm. My core.
Ja, och det har du ju kvar då kanske. Mm. Och sen så verkar det här, förändring verkar också vara ett sånt där. Så det måste transformation, hända saker.
Hända saker, ja.
Mm. Och sen verkar det ju vara någon extrem fallenhet för att vara i det, där det händer väldigt mycket nya grejer.
Ja. Oh. Nyfikenheten, vet du.
Ja, det är nyfikenhet.
Sen tycker jag om att vara där det händer saker.
Ja. Mm. Ja, och nu ska vi förstås få följa med på din resa lite grann. Hur ska vi lägga upp det här?
Ingen aning. Man bara börjar någonstans.
Ja, men jag tänkte så här nästan, att vi kunde börja i att du själv ska försöka reflektera över hur 17 har det blivit så här? Och hur började det liksom, alltså innan du hamnade där du hamnade?
Jag tror att när jag reflekterar tillbaka över allt som har hänt, och det är ju inte bara i karriären utan i livet i stort, så drivs ju jag av, lite som du sa inledningsvis, jag är ju otroligt nyfiken. Tycker om att vara där det händer, men tycker också om att utmana mig själv och lära nya saker.
Mm.
Så det är det som hela tiden har drivit mig. Så tittar man tillbaka så kan man nog typ ta lite av den röda tråden som du berättade just om. Men jag tror ju också att utmana mig själv har blivit lite som... Jag pratar mycket mod ofta när jag ska prata om varför jag har gjort saker. Och jag började egentligen när jag växte upp, för jag är ganska blyg.
Va?
Och jag brukade tycka om att vara där det hände, men stod gärna lite bak och observerade vad alla andra gjorde.
Mm.
Och var inte den här tjejen som du kanske tänker dig, att hon är med i fotbollslaget eller hon är aktiv, sociala sammanhang. Jag älskade att läsa böcker. Mm. Och älskade att vara liksom på mitt flickrum där jag läste böcker och kunde försvinna in i fantasivärldar och skapa min egen verklighet. Och fann mycket trygghet där när jag växte upp. Och sedan successivt så har jag börjat träna upp mitt mod. För att jag är ju också uppvuxen i en småstad i Sverige. Lite större idag, men när jag växte upp var den ganska liten.
Vart då?
Örebro.
Örebro,
mm. Ja. Så att, och när man är i en sån stad så hamnar man ju gärna i ett fack. Mm. Och då blir man en person, och det är den personen som du är. Och det är väldigt svårt att bryta sig ur det där. Man får en identitet i den samvaro som man befinner sig. Men jag ville egentligen något annat. Så successivt där så började jag att träna upp mitt mod att våga göra annorlunda saker.
Och så det var en längtan därifrån lite också.
Det fanns en längtan att hela tiden göra någonting och kunna... inte blomma ut fullständigt, vilket jag kände att det, där hade jag fastnat lite. Så jag tror det är därför jag, 19 år gammal, tog mig in i resebranschen, tog mig utanför Sveriges gränser och kunde nyfiket liksom utforska vem jag var och träna mig själv. För det är därför jag tycker mod är så fint, för att mod är ju som en muskel, och varje gång du kliver ett steg utanför så tränar du muskeln lite mer, och du kan träna och träna och träna. Och jag tror det är därför, när man tittar på mig idag, så kan man säga, gud, hon har gjort så mycket, hon har varit på, hon sätter sig i olika sammanhang, men det är för att jag har tränat upp mitt mod. Och när du har tränat tillräckligt mycket på ett gym, då tycker du att det är ganska roligt. Och du rör dig i de sekvenserna. Och det är väl därför som jag idag så att ger mig
det
ut.
Det kanske man inte skulle ha trott, nej, att du inte är liksom född med det här modet.
Nej, nej, och det
när man tittar det på är lite sån,
att, ja. När man tittar på mig eller får det första intryck av mig så får man att man tror att jag alltid har varit sån här. Ja. Och det stämmer inte riktigt.
Nej.
Så det är
vad säger
det.
Din omgivning eller din familj, ursprungsfamilj och så där, om din utveckling? Är de jätteförvånade över det?
Nej, jag tror, då kan man ju enklast gå till min mamma och titta. Och jag tror väl att hon visste att jag alltid någonsin, för jag var så här lite blyg, fast ändå inte. Så ju mer äldre jag blir och ju mer, så är det ju, det är ju mer och mer saker som händer. Så att hon är inte förvånad, men samtidigt som jag tror att det kunde ha gått åt något annat håll också. Mm. Om man inte hade tränat upp, eller om jag inte hade tränat upp modet som jag har gjort under mina år.
Hade du några förebilder eller så här drömmar om vad du skulle bli då när du var liten?
Nej, men jag ville ju... det är inte så länge sedan jag gick tillbaka och tittade på så här material från skolan. Då så stod det så här, då fick alla så här klasskamrater skriva vad man trodde man skulle, att jag skulle bli.
Åh, vad kul,
och då stod det så här, och det här är ju högstadiet, då stod det Globetrotter. Vilket aha, jag blev.
Det kan vi
och polis.
Polis.
Och polis. Och jag tror att det har lite att göra med att jag tycker om väldigt mycket ordning och reda och struktur. Det gör jag fortfarande än idag, för alla som jobbar med mig vet det. Samtidigt som jag älskar att utforska nya saker. Så att jag tror att någonstans hade mina skolkamrater redan då ganska bra ganska koll på och vem jag är och hur jag trivs i vilka miljöer. Så det blev egentligen en kombination av de bägge.
Ja.
Ledare idag och reser väldigt mycket.
Ja, just det. Och det har du ju verkligen gjort då. Och om vi skulle liksom dyka ner i de här alla åren på Apollo då. Där var du ju både destinationschef och HR-chef på slutet.
Ja.
Vad tänker du att det där har gett dig i form av mod och... livskunskap?
Jo, men det som jag tror, jag säger, hävdar fortfarande att resebranschen är världens bästa skola. När du har varit...
I agree.
Thank you. Men när man har varit där, man blir verkligen utkastad i miljöer som, alltså, ibland tittar man tillbaka och undrar, var det där riktigt rätt egentligen i de unga åldrar som de flesta inom resebranschen har? Så att det som man lär sig vid väldigt tidig ålder, det är att ta ansvar. Att ha mod igen, att ta sig an situationer. Det är krissituationer, det är saker som händer som du inte trodde kunde hända. Och det händer i länder där du inte är van att verka, där allas blickar riktas på dig. Som ung reseledare eller destinationschef, då har du en större ansvar, där man i de situationerna förlitar sig totalt på dig, din kompetens och ditt ledarskap. Så det är flygförseningar, vi vet alla vad som händer med oss själva som personer när vi har flygförseningar. Det är katastrofer som händer, bland annat så under tsunamikatastrofen som är en del av de stora.
Då var du där, ja.
Jag var inte på plats, jag satt i Norge och var ansvarig för mycket av den planeringen som vi gjorde både med våra gäster men också med vår personal. Så att se till att vi hade en bra och trygg krisorganisation, att vi hanterade det så bra som möjligt. Och då ska man veta att i den situationen hade vi aldrig varit med om en kris på den magnituden. Tittar vi idag, då sitter vi i ett helt nytt geopolitiskt läge. Men då var det liksom första gången som det hände någonting i vår tidsålder eller i vår generation som vi kan säga att oj, nu måste vi jobba tillsammans. Det här är inte bara Sverige, Norge, det här är hela världen som blir drabbad av det här. Hur kan vi göra det på ett bra sätt?
Vad lärde du dig av den där?
Jag lärde mig otroligt mycket. Och det var väl mycket av de lärdomarna jag plockade med mig som gjorde att jag sedan också ville verka för ett bättre samhälle. För mig blev det väldigt tydligt vilken fantastisk samhällsstruktur vi har i de nordiska länderna. Som verkligen bara kickar in när saker och ting händer, om ändå tog lite lång tid för oss att reagera, men det är lite som vi är. Men när vi väl reagerar så kommer liksom hela vår samhällsstruktur in, som vi har byggt upp i generationer, och den fungerar ypperligt om man jämför med många av de andra länderna. Så där har ju vi ett samhällssystem som är helt fantastiskt. Så det var väl, där tar jag med mig, och också i kris. Då är vi människor bara människor. Det spelar ingen roll om du kommer från ett annat land. Om vem du är. Ingenting spelar roll. Det som vi till vardag ser. Vit, svart, etnicitet och alla de delarna. För att allting där faller när det händer någonting. Och då är vi bara människor som kämpar sida
vid
sida.
Det spelar ingen roll vad man har för profession.
Nej, eller ingen menar, profession, liksom, titlar, allt det här som vi håller faller. På med. Det bara faller. Och så står vi där sida vid sida och vi kämpar. Och vi har bara ett mål. Och det är att hjälpas åt för att överleva. I det här fallet var det mycket. Så och det tog jag med mig, och där kom ju liksom min passion med att driva förändring. För att när det händer någonting som inte vi kontrollerar, då går vi samman och vi skapar någonting. Och jag fick ju någonstans ett mission där, att det här måste vi kunna skapa utan en kris. Varför ska vi behöva ha de här kriserna som för oss tillsammans? Och det tycker jag är ju, och det tittar vi ju idag igen. Alltså varje gång vi har haft en stor kris så kommer vi samman som mänsklighet. Och jag har ju någon sån här, kan vi inte bara
ha det utan kris?
Ja.
Ja.
Och nu har vi också ett nytt geopolitiskt läge som vi har krig i Europa. Vilket kommer att leda till, tror jag, om jag får spå lite i framtiden.
Ja, nu får du spå här.
Att vi kommer vara mer enade om bara, säg, 2 år som Europa. Att vi kommer stå starkare tillsammans med våra allierade än vad vi någonsin har gjort. Som kommer att leda till nästa sekvens i vår utveckling.
Och vad är den då?
Jag tror ju att vi är ju på väg mot ett globalt samhälle. Men det som det behöver verkas fram, och det är det vi ser just nu, när du ser ytterligheterna som kommer så starkt som de gör. Så att när de ytterligheterna...
Ja, för det är ju verkligen två läger och
men det var flera läger. Går man tillbaka och tittar i vår historik, för att vi har ju otroligt mycket att lära oss av vår historik, så att vi inte återupprepar samma misstag igen. Så tittar vi tillbaka vad som hände under första och andra världskriget, så kan vi ju lära oss väldigt mycket av vad hände med samhället. När kom FN till? Varför kom FN till? Vad var målet med FN? Nu står vi här, nu händer det här, nu har vi FN, vi har de här instanserna, men vad händer nu? Och tittar vi också, om vi tittar, går ännu högre och tittar ännu större ut, så har vi vissa globala frågor nu som är mer aktuella än någonsin att hitta ett globalt forum för att gränserna suddas ut.
Så är det ju. Och titta, vi började liksom med ditt första jobb och redan är vi i framtidsscenariot. Men det tycker jag är ganska härligt, och det säger inte det någonting om dig. Du liksom har, jag tänker den här längre perspektivet på din nyfikenhet.
Ja.
Det verkar så när man följer med här i
ja, de små sakerna blir väldigt stora. Eller
men
jag
ska inte
säga att de stora, men det blir perspektiv. Som jag tycker är väldigt spännande att utforska. Och det är dit man liksom kommer. Och jag inspireras mycket i det området.
Ja, och där du är nu, och det vill man ju liksom hoppa dit redan nu. Men vi kanske bara ska tangera, liksom. Du höll på med förändringsarbete i många år på Systembolaget.
Stämmer.
Och det
den
var ju så här,
den där är ju ganska rolig, för där kom jag ju, då hade jag varit med om tsunamikatastrofen, som jag skulle säga den första hållplatsen där jag landade, där jag hade var otroligt utarbetad under den tiden där. Fick tid att reflektera och fundera över hur jag levde mitt liv. Bodde i Norge på den tiden, men var gravid med mitt andra barn. Danny föddes 2005. Så att jag fick en liten tid här när jag kunde vara hemma och fundera på hur var lever jag någonstans? Var är min familj? Jag hade levt 12 år runt om i världen och haft världens bästa liv. Men efter tsunamin så blev det väldigt tydligt för mig mina värderingar. Och så hade ju William var 2-2,5 år och Danny var på väg. Så att man har också blivit mamma. Mm. Vilket gör att det också händer väldigt mycket
händer
med.
Mycket. Mm.
Så att om du kombinerar de här två i början av mina 30 år här. Så skulle jag säga att det är första reflektionen i mitt liv. När jag verkligen tittade på var är jag, var vill jag, hur mår jag, vad kan jag göra, hur vill jag bidra i världen. Och då kom jag fram till att jag vill jobba med lite det jag sa inledningsvis, med samhällsstrukturen, att verkligen kunna verka för att bidra till ett bättre samhälle. Så att då flyttade vi ju i samband med att jag var mammaledig hem till Sverige igen. Och då hade jag ju fått för mig att det här ska jag göra. Och då var jag inne så röd, då skulle jag bli polis.
Alltså kom polisen.
För då tänkte jag, då kan jag verkligen bidra till ett bättre samhälle. Mm. För det hade blivit viktigt för mig.
Skulle behöva lite nya på toppen i polismyndigheten just nu. Så att, ja, men det hade kanske inte varit
för mig, särskilt efter tsunamin. När jag verkligen hade fått känna på svenska samhället. Jag var så stolt över oss. Mm. Och arbetet vi gjorde och det vi bidrog med. Liksom. Så jag ville ju vara där och hjälpa till. Men så då skulle jag gå, så då hade man kallat så här öppet seminarium på polishuset. Och de sökte nya ledare inom polisen. Så det var så här öppet seminarium. Mm. Så dit då trippar jag in. Då är jag börjar 31 kanske. Och så sitter alla, nu bara poliser. Och så typ några sådana dödliga, vanliga dödliga som mig, lite längre bak i lokalen. Och så börjar de att prata och det på kommissarierna där och de berättar. Och jag bara, gud, det här är bara så... Tänk vilken skillnad vi kan göra. Här ska jag vara. Och så börjar med sina slides här. Så bara, krav. 4 år i akademisk utbildning. Och jag bara, sådär. Det har inte jag.
Nej, för det hade inte du.
Nej, jag har inte det. Så jag har haft så mycket att göra i mitt liv. Så jag har inte riktigt hunnit med de där akademiska åren.
Nej. Det har ju gått väldigt bra ändå, kan vi säga.
Och det går ändå.
Det gör det.
Mm. Och det är väl lite därför jag sitter här idag hos dig också. För jag vill inspirera andra att man behöver inte gå den vanliga vägen eller det som är brukligt. Utan det går alldeles superligt att ha väldigt roligt att kunna bidra med massa nytta i samhället utan att ha den vanliga vägen bakom sig. Eller den vanliga, vad är nu vanligt?
Det här tycker jag är jättebra. Jag visste faktiskt inte det, att inte du hade. Och det är sånt man aldrig skulle kunna gissa när man tittar på det du har gjort. Liksom.
Men det jag har gjort är att varje gång jag har behövt lära mig något, då har jag pluggat det.
Mm, just det. Mm.
Så varje gång jag vill växla upp min kompetens, vilket om man tittar på min CV ungefär var tredje år.
Ja, du går i 3-årscykler.
3-årscykler, för då är det någonting nytt som har hänt. Mm. Och då behöver jag lära mig det. För att annars kan jag inte leda. För att som ledare så har du ett ansvar. Du har ett ansvar att kunna inspirera och engagera dina medarbetare att följa dig. Att kunna vara tydlig med vad vi ska. Så att alla känner, wow, hit vill jag, här vill jag vara, där framme vill jag vara och verka. Hit ska vi ta vårt företag. Men jag kan inte göra det om jag inte förstår vad som kommer där framme.
Nej.
För då kanske jag leder åt fel håll. Och det här
är
ju så bra,
för då är det liksom, hur många ledare är det som vidareutbildar sig var tredje år i liksom vad som i ny teknik och vad det kan vara för någonting.
Nej,
som...
men nu ryser jag. Och det är där vi gör fel idag. Mm. För att vi går in just nu i ett livslångt lärande, eller vi har varit länge, men det är tydligare än någonsin. Mm. Och det livslånga lärandet, det är inte någonting fint, fluffigt som vi pratar om, utan det är att faktiskt go out and do it. Mm. Och då kan du titta på att, tittar vi historiskt, också med svenska kulturen, så har vi blivit tillsagda att gå på utbildning.
Mm.
Så när man håller utbildning, vilket jag älskar att göra. Jag undervisar idag på Försvarshögskolan, bland annat inom AI, rymd och teknologi. Då, jag är här för min chef har skickat.
Ja, nej, det vill man inte höra.
Det hör vi inte där faktiskt, utan där har man valt själv. Så jag vill säga Försvarsmakten och hur de har drivit sin utveckling. Och utbildning, det är någonting att verkligen titta på.
Ja, de
och
har varit väldigt framgångsrika.
Ja, och är väldigt framgångsrika. Och tar in annorlunda, men annorlunda kompetens som tillför ett nytt perspektiv. Mm. Och det är modigt.
Ja.
Och vi behöver modiga verksamheter, särskilt inom liksom försvarsmakten, men också inom, om man tittar inom hela samhällsstrukturen i Sverige.
Verkligen. Men aha, så den här poliskarriären, den tog inte fart där av den anledningen då?
Nej, den tog absolut inte fart där. Utan då gick jag ut och så tänkte jag, så satt jag hemma vid köksbordet och läste tidningen, så bara, så såg jag en annons och så stod det: och vi söker områdeschef till Systembolaget.
Ja.
Jag bara, där kan jag ju skillnad. Och då, när jag föreläser om min resa, så brukar alla skratta nu och säga, men ja, hur tänker du nu? Men alltså, Systembolaget är väl något av det finaste vi har. Både i service. Ett föredöme i service, vilket det inte var när vi började.
Mm.
Ja, nej, det var inte där när vi började. När jag började där 2007. Men också i att bidra till samhällsnytta, som är hela uppdraget med Systembolaget. Att tillföra kompetens och kunskap till svenska folket, så att vi kan ta bättre val när vi ska välja dryck.
Mm.
Vilket var liksom helheten där. Så att då tänkte jag att ju bättre vi kan göra Systembolaget, desto lugnare får vi på våra gator och torg, och desto bättre mår våra barn.
Mm. Så det var också egentligen ett samhällsbeslut?
Det var där som det var, så att det rimmade med mig.
Mm.
För det är väldigt viktigt. När jag kommer att verka någonstans måste det kännas rätt. Det måste klaffa med mina värderingar och min mission. Mm. Min mission som jag har i mitt ledarskap, den har ju utvecklats under tiden. Men är ändå ganska tydligt. Den röda tråden finns det med att bidra till nytta, att kunna göra skillnad för andra. Och just nu är det ju att kunna bidra till ett hållbart samhälle på jorden och i rymden.
Och i rymden, ja. Det blir ju så spännande. Vi bygger upp det här nu, hör du det? Nu är vi på Systembolaget och där var du ända till 2015. Ja. Ja, och sen då?
Nej, men, jo, men...
Nu är jag här med mitt CV igen.
Ja, det är ju fantastiskt här. Nej, men då hade jag, i samband med Systembolagets resa som var fantastiskt, så hade jag fått förmånen att vara ute och föreläsa mycket. Och då var det ju så att när man har varit resledare så finns det ju den här scenen som är ganska rolig.
Den är ju det. Mikrofoner
och grejer att ha sig. Och då hade jag hittat tillbaka dit.
Mm.
Så jag bara, men det här är ju så roligt. Att kunna vara ute och engagera människor, att inspirera, att kunna delge goda råd och tips. Så att jag började dels att skriva krönikor inom ledarskap och förändringsledning. Och sedan så började jag föreläsa på temat.
Mm.
Så det gjorde jag direkt efter Systembolaget. Och då när jag var ute, för att när man är på ett företag så är det lätt att man är väldigt fokuserad på det bolaget. Och så bara, men det är en hel värld som rör sig där ute. Mm. Och när jag kom ut så tänkte jag, herregud, jag är 4 år, jag har inte varit utanför dörren. Och när jag började röra mig där ute så började jag höra en massa buzzwords som hade kommit här 2015-2016. Så hörde jag AI, jag hörde machine learning, deep learning. Jag bara, gud vilka coola ord, fattar ingenting. Jag bara, det här går ju inte. Så att då började jag titta, för det har jag lärt mig ganska snabbt. Ska du lära dig något, titta efter de som är bäst i världen. Det är de du bör följa, det är deras böcker du bör läsa. Då kopplar du på den kompetensen väldigt, väldigt fort.
Mm.
Och jag bara, gud, främst AI, vem kan det här? Och då tog mig tankarna till Silicon Valley. Så hittade jag ganska snabbt Ray Kurzweil, som är en av de här framtidsprofeterna, och också Peter Diamandis. Och de har ju grundat universitetet som heter Singularity University. Och jag bara, men så spännande. Nu ska vi då veta att jag är ensamstående med 2 barn, för jag lyckas skilt med här också.
Jaha. Mm. Ja. Livet som sagt.
Livet som också finns vid sidan av allting.
Aha.
Så att jag kunde ju inte riktigt resa dit, men då skulle de lansera sin första version som skulle vara online. Så att jag brukar säga att jag beta-versionen på Singularity University. För vi var en grupp som var med i början här. Jag tror jag var äldst i hela klassen. Och sen hade jag massa såna här fantastiska ungdomar i hoodies som tog superhand om mig. Jag lärde mig massor. Jag tror hon tyckte det var ganska roligt.
Men vad häftigt, du gjorde det. För jag tänkte direkt på Claudia Olsson.
Ja,
hon har ju gått där också. Men hon har varit där, tror jag.
Ja,
men ni har inte stött på varandra där då? Alltså,
hon för var jag efter det. Mig, jag var innan där. Ja. Men Claudia har mycket att göra med varandra, hon är fantastisk.
Ja, men verkligen. Mm. Vad häftigt. För, ja, men kan du inte berätta lite om nej, men, fick du lära alltså, dig?
Ja, men fick man du vet att det är som att komma in i en helt annan värld. Och jag var så fascinerad över teknologin som vi har utvecklat, vad den kan göra, vad den kan bidra med. Så jag bara, men varför gör vi inte mer av det här? Och kunde ganska snabbt, för du är singularity, eller du är i Silicon Valley också, så det är mycket med rymd. Och det var där första gången jag verkligen förstod att rymdteknologi kan lösa många av de utmaningar som vi har på jorden idag. Och när jag gjorde den kopplingen, då blir det liksom så här aha-upplevelse. Så bara, men det här måste vi ut och prata om.
Mm.
Det här måste vi ju förstå. Och då var jag också involverad i Agenda 2030, det vill säga våra 17 hållbarhetsmål. Och i samband med det var jag i New York när vi lanserade Agenda 2030 på FN:s Leadership Summit. Var där med ledarskap och innovation. Kom ju hem här 2016, för då var jag fysiskt i New York. Men 2016, 2017 och bara, men det är, alltså vi har ju alla lösningar.
Mm.
Vad håller vi på med? Och då blir nu måste vi ju.
Göra
så det. Då var jag, jobbade mycket med föreläsningar inom AI. Och då kan man ju fråga sig, men hur kan du göra det? Du är ju ingen ingenjör, absolut inte. Men jag har förstått det på en exekutiv nivå.
Mm.
Så att jag kan, och när jag är ute och jobbar, jag jobbar mycket med CIOs under den tiden. Och det handlar inte om att jag ska lära dem deras yrke. Det handlar om att jag ska inspirera dem till att ta till sig ny kunskap.
Mm.
Så att jag hade många...
Och sätta det i ett annat sammanhang.
Sätta det i ett annat sammanhang så det kopplar till businessen.
Mm. Och för nu har vi verkligen sett det hända.
Ja, och nu händer det ju. Nu är det ju bara att åka med. Men jag sa, nu, och vi är ju, det här är ju fyra, fem år sedan. Så, så det kände jag att verkligen, jag kunde bidra med.
Det är och ju då så var du där igen, när det liksom händer det nya, då är du där.
Ja, sen så kan jag titta bak, men det där var ju då.
Ja.
Och det kan jag också, så här, Agenda 2030, vilket var fantastiskt arbete och kunna vara en del av. Och det är fortfarande ett fantastiskt arbete. Vi har 194 länder i världen som jobbar med samma 17 mål. Mm. Det är häftigt, det är outstanding, det är helt sjukt att det kunde hända. Sen håller vi ju på att harva med dem där än. Vilket
det är inte så många mål som har gått
nej,
i lås.
Och vi ska nå dem till 2030. Och det kommer nya verktyg hela tiden som gör att vi rör oss närmare. Rymdteknologin har en avgörande faktor att bidra med när vi förstår hur vi ska implementera den. Mm. Det kommer nu.
Men sen vart det ett litet nedslag på elbilarna och ja, Tesla där ja, du var också under en period.
Jag har ju, lite som vi sa, jag är alltid fascinerad av människor och hitta de människorna som driver mycket av vår utveckling och vart vi ska ta oss som mänsklighet. Och är man i de här delarna som vi precis har nämnt här, så är det otveksamt att en blicken riktar sig mot en person. Och det är Elon Musk som skapar mycket av den framtid som du och jag ska leva i.
Verkligen.
Mer än vad vi kanske riktigt förstår.
Mm.
Så att runt runt 2018-2019 så sa jag att nej, men jag vill jobba på Tesla. Jag vill förstå hur Elon gör.
Mm.
Den här nyfikenheten och lärande. Hur driver han företag? Hur får han det att hända? Och då vill jag ju komma så nära som möjligt. Dels vill jag ju jobba på inom rymdbolaget, så jag vill ju till SpaceX, som är hans inom rymden. Går ju inte i och med att jag inte är amerikansk medborgare. Att gifta sig var lite stor uppoffring med en amerikan och på så sätt komma in.
Men du var ju skild då, så det hade kunnat praktiskt.
Ja, det hade ju praktiskt kunnat gå, men lite lång startsträcka kanske. Så att jag började söka jobb och sökte på Tesla. Och det var ju också ganska omöjligt som kvinna. Och jag är inte ingenjör som vi har kommit in på innan. Mm. Utan är ju en ledare. Så rekryterar man mig så får man en ledare till sin organisation.
Så det var tufft, men hur gick det till då?
Nej, men jag fick ju skriva ett sånt här fint brev om hur jag är uppväxt som gick till Elon. Elon godkänner alla chefer. Så att lite med min uppväxt då, för min pappa var rallyförare. Så att jag har krypit på ett verkstadsgolv sen jag var
där har vi det.
Before I could walk. Så det gick lite att
det är liksom toucha. Farten också som
ja, du har det är i farten och sen så är jag en ganska god storyteller. Så till slut så fick jag godkänt att bli anställd och kom in på Tesla och jobbade mycket med att bygga upp delar av svenska serviceorganisationen som var alltså ett fantastiskt arbete där jag fick nog jobba med alla mina förmågor på en gång. Att skapa resultat med inga förutsättningar. Och då pratade jag om ekonomiska förutsättningar.
Jaha, det trodde man annars att det...
Nej, men man driver organisationen på ett visst sätt. Så att jag skulle säga, liksom, det är en startup. Mm. Och jag har varit i startup-scenen förut. Och som startup, då, när du driver startup... Då, och jag skulle säga att Tesla är en av världens största startup. Det är väl, då var det 45 000 anställda. Nu måste det nästan vara över 50, skulle jag tro. Men det är ju en startup. Den drivs ju som en startup. Och att driva en startup med så många människor, det är ju... ett göra i sig. Ja. Så det är väldigt snabba skift. Mm. Och kvartalsekonomi. Och amerikanskt. Så att jag skulle väl säga att där skapar vi av det vi hade. Så att skapa teamkänsla, att få saker och ting att hända, att rekrytera otroligt mycket människor. Och också under väldigt högt arbetstempo. Vi har pratat om förändring ända sedan vi inledde det här samtalet. Att jag är förändring. Jag tycker om jag är förändring.
Så du...
Kommer jag in någonstans så blir det ofta en vind av förändring.
Mm.
Och trivs ju snabbtakt. Men jag brukar säga att Tesla beat me to it. Herregud, okay. Vilket förändringstempo. Vilken innovationstakt. Jag är amazed. Mm. Och då pratar jag på alla nivåer i företaget. Internt, externt, alla nivåer. Det var inte många dagar du kom till jobbet som var lik den andra. Utan det var alltid någonting nytt. Kunderna har ofta mycket mer information än de är liksom mer pålästa.
Men vad hände med dig då då?
Nej, men dels så var jag ju ensam kvinna. Eller jag var inte ensam kvinna, var jag absolut inte, men ensam kvinnlig ledare. Vilket är tufft.
I Sverige då, eller?
I Sverige, det är tufft. I Europa faktiskt. Det är tufft. Och det är tufft på många sätt. Och ibland tror jag det är svårt att förstå hur tufft det är. För vi, om man får säga så, tänker på ett lite annorlunda sätt. Vi har en annan synvinkel, vi har... Nu behöver inte du säga att det är kvinna, men ofta är det den individen. Så,
det kan ju jag skriva under på som har träffat väldigt många kvinnliga ledare.
Och man vill ha in all... Och för mig är ju medarbetarna nyckel i allt.
Mm.
Ju bättre vi mår, desto bättre, vad heter, presterar vi. Och de ska liksom...
Det är en bra ekvation.
Jag tycker den är ganska fin faktiskt, men och det är lite så jag driver. Och så kommer man in med ett ledarskap som är väldigt är människofokuserat, det vill säga det är där nyckeln ligger. Det är forskligt också. Det är forskat på, så det är verkligen sant också. Så det går inte att säga att det inte är sant.
Nej.
Och sedan har du där vi fokuserar på siffrorna. Jag har ju ofta föreläst om eller undervisar i att det är en trygg chef fokuserad otrygg chef fokuserar på siffrorna, för de säger inget. De kan inte bli arga, ledsna eller få massa så här konstiga outbursts som du inte vet hur du ska hantera. Medan människorna kan ju hända vad som helst. Ja. Vi är ju människor.
Ja.
Det är jätteläskigt om du inte trygger dig själv som ledare. Så då vill du inte fokusera där. För herregud, kan ju ställa vilken fråga som helst. Kan ju börja grina, kan ju börja ställa konstiga frågor till dig framför andra. Nej men usch, det är inget roligt att ha. Så liksom, då har de här två olika delarna. Medan när man blir lugn då, så eller trygg i sitt ledarskap, så är det ju en förmån att hantera den mjuka delen och människorna, för det är då du kan egentligen skapa vilka resultat som helst, för där sitter ju kraften. Exakt. Och ju mer du engagerar dina medarbetare, desto bättre finansiellt resultat får du.
Mm.
Men om du inte gör den kopplingen så blir det svårt.
Och det var inte riktigt så.
Nej,
här.
Alltså vi var ingen match egentligen. Det var ingen bra match.
Nej.
Men med ledningen. Och jag tror att det är nog en av de största smällarna som jag har fått i mitt liv. Och det är att
nu kommer vi till en dal här.
Ja, och de har varit många. Men att få gå som jag fick från Tesla. Som är... fortfarande än idag en av varumärkena som jag sätter högst på att vara med och bidra till att förändra världen till det bättre. Så att få gå därifrån med ett team som flera team som presterade resultat som man bara kunde drömma om och uppmärksammade och sedan få gå därifrån på dagen, på minuten, gå ut genom dörren och ta bussen hem.
Ja, det var en sån här amerikansk leda till dörren.
Alltså, jag tror aldrig jag grinat så mycket i hela mitt liv. Jag tror aldrig, det var så mycket känslor som gick i kroppen. Dels att få lämna min familj, för jag skapar familjer när jag kommer på en arbetsplats. Vilket gör att jag har nära relation med de människorna och medarbetarna som är omkring mig. Att inte få säga hej då, det är respektlöst tycker jag. Att inte vara stor nog, att man får gå ner och säga hej då och lita på att man gör det professionellt. Och sen att då få åka hem sådär.
Men vad var det som, ni hade olika åsikter eller vad var det som hade hänt?
Nej, men jag tror att någonstans hade jag tappat fotfästet. Jag tror att sista månaden så var jag så sönderarbetad så jag såg inte ens vad som hände runt omkring mig. Jag såg inte vad jag hade sett idag. Att folk började ändra beteende runt omkring mig och det gick många sådana grejer.
Det här är politiska också.
Ja, lite sånt. Sånt som man inte... Är du slut och du går på sista liksom sista energin varje dag så ser inte du tillräckligt noga på vad som händer runt omkring dig.
Mm.
Och jag hade ingen som kunde putta på mig. Och
du hade ingen som höll dig om ryggen?
Nej, utan den ryggen blev ganska illa tilltygad.
Vad hände med dig då?
Jag gick ju hem och trodde att nu var hela livet åt helsike. För att jag lägger också väldigt mycket prestige i mina roller och mina uppdrag. Jag ger allt, jag kommer in med stort hjärta, stor passion och går ju mot målet. Och jag når alltid målet. Sen kan man bli lite äldre och visare med tiden och säga att du behöver inte liksom ge hela dig. Men jag har lite, det är min passionerade ledarskap och det står jag för. Däremot är det mer tämt ju erfaren man blir.
Mm.
Och man ser och man känner när vissa delar går. Men just där och då så var jag ju liksom, det här var ju min dröm. Jag hade precis träffat Elon, han kom och hälsade på, när han var på sin semester, det stod i tidningarna, så kom han och hälsade på organisationen. Vi fick 1,5 timme med honom, det var helt fantastiskt. Bara en månad efteråt så fick jag gå ut genom dörren.
Så det var ett av dina första nederlag det här då?
Det var nog inte de första, men det är ett av sådana där. Det är det riktiga hacket i skivan som verkligen fick mig att studsa upp.
Men så, tack Mia för att du berättar om det här. För det här är ju någonting som vi... nästan alla har upplevt när man har varit ledare på olika höga nivåer och på, som vi sällan pratar om.
Ja, och det tycker jag är så himla synd. För att det är de här delarna som bildar en helhet. För att en resa går inte rakt.
Nej.
Livets resa har brokiga delar och det är olika vägar vi ska på. En del är ändhållplatser och vi ska tillbaka och en del är sånt. Men också är det någonting som vi ska lära oss. Och allting som händer för att vi har en lärdom att plocka med oss. Och det som jag lärde mig mycket här, det var ju att dels se till att jag kunde landa i mig själv efter det här. Och hur snabbt jag faktiskt också lärde mig att hantera. För när det här sker, jag är en ganska framstående person som tar ton, som höjer handen och talar om ledarskap och kvinnligt ledarskap och mod att våga, mod att säga ifrån. Och så gör jag det själv så tydligt. För vad jag tror på, vilket jag gjorde i organisationen, vilket inte då alltid ses på med goda ton. Och sen så hände det här. Mm. Och för någonstans så kunde inte jag förstå att det kunde hända. För det är ju rätt. Det liksom inte. Alltså i min värld är det rätt. Alltså det är ju liksom... Så då blev det ju skam. Mm. Alltså ja, det här hände mig. Mm. Nej. Att få sparken. Mm. Nej, jag är ju jättebra. Ja. och så har man fått det. Så bara, men vem är jag nu? Mm. Vad har jag för identitet? Jag har ju, alltså, det här är min identitet.
Förlorar liksom fotfästet.
Ja, det är min identitet. Vad händer nu med mig? Hus, ensamstående, barn. Alltså, nej men gud, jag är ingen... Alltså, du vet.
Vad gjorde du då? Tog du hjälp?
Jag ringde en kompis.
Ring en vän.
Ja. Jag mässade en vän. Jag satt hemma i soffan och det var kolsvart. Och jag var, nej men ja, det här går. Och inga barn hade jag hemma eller någonting. Och jag tänkte, det här går ju inte. Jag tror man måste liksom, den passionen jag bär med in är ju lika stark som liksom sorgen.
Ja.
Så det är bara så man ska förstå graderna liksom av hur ledsen och sårad jag var.
Mm.
Så att jag ringde en vän som har ett retreatcenter och sa, det här går inte åt rätt håll för mig.
Mm.
Och då var det väldigt, väldigt mörkt runt mig. Det var jättemörkt. För lika ljust som det är runt mig så kan det också vara mörkt. Så då sa han, ta en taxi ut till mig. Jag har några shamaner här som du ska umgås med under helgen. Och då åkte jag ut till honom och det var räddningen.
Ah, det var det.
Så de jobbade med mig hela helgen. Och kunde hantera mycket
av det. Vad gjorde de med dig då? Kan vi få?
vad gjorde de? Nej, de hanterade allt det jag hade varit med om och hjälpte mig att ta mig ur det. Så efter de 3-4 dagarna tillsammans med dem så kom jag ut på andra sidan egentligen som en starkare. Och där började min själsliga resa som har varit sedan dess. När jag har jobbat mycket med mig själv och
Så när du tänker på den här liksom tiden nu, det är inte superlänge sedan, men det är ändå liksom, det låter ju som det har hänt mycket med dig sedan dess då. Kan du sätta fingret på vad det är det har gett dig då, även om det nu låter som en hemsk upplevelse såklart?
Ja, men alltså ju mörkare det blir, eller ju tuffare det blir, desto mer rötter växer ju runt dig. Eller runt i marken. Så att ju starkare blir det.
Mm.
Så att jag har ju kommit ut starkare, tryggare.
Kan det vara så här, tänker jag, att nu har det där hänt. Och det var jobbigt. Men liksom, att man har erfarit en sån här tung grej då.
Mm.
Gör ju oftast att man så här, men nu vet jag hur det var. Mm. Så att vad ska kunna, alltså det är det som händer, vad ska kunna vara ännu värre liksom, ja, att man,
och då kommer det säkert något, så får man inte säga
nej,
kommer den lärdomen.
Nej, men jag menar att man blir starkare där det har varit ett brutet ben liksom.
Nej, men det jag har lärt mig, det är ju att allting ordnar sig. Allting ordnar sig, alltid. Vad du än går igenom.
Och har det inte ordnat sig så är det inte slut, säger Lisa Nilsson i sitt sommarprat.
Ja, men det är...
men
det ordnar sig alltid. Jag vet det. Och jag tror det... Och när man har känt det, eller känner det, då ger ju det en trygghet. Som en inre trygghet. Som jag tror ger... Det ger ett lugn. Som jag tror ibland kan vara skrämmande. För att man blir ännu mer modig då om vi går till det.
Ja, för du är ännu starkare och ännu modigare nu.
Ja, för allting ordnar sig. Och till och med det ordnar sig när det var så mörkast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Den här perioden efteråt då, vad, även nej, men du efter vet shamanernas...
Att, alltså jag har ju en lärdom också, och det är ju att jag ska göra så himla mycket jämt, och det behöver man ju inte. Behöver inte förändra världen på en dag. Mm. Så att under Tesla-tiden tog jag en examen. Det kanske var lite överambitiöst. Mm. När man tittar i backspegeln är inte helt att undra på att jag tappar fotfäste. Mm. Men då pluggade jag på internationella rymduniversitetet i Strasbourg.
Såklart.
För att ta en exekutiv utbildning inom rymd. För att förstå kopplingen till businessen och affären. Och det var egentligen nästa steg på det jag hade fångat upp där på Singularity University. Så att den hade ju typ där blivit klar. Och jag bara, men jag ska ju till rymden. Så att då kontaktade jag vdn på Svenska rymdbolaget. Några veckor efter det här hade hänt. Och sa att det här är jag. Mm. Det här kan jag. Jag vill jättegärna vara med och bidra på er resa. Och där hade vi ett första samtal som har lett till där vi är idag.
Ja, nu är vi där vi är idag. Och det är alltså på Swedish Space Corporation.
Mm-hmm.
Va? Mm-hmm. Som chef över
transformationsdelen skulle jag vilja säga, ledig. Så det är mycket inom ledarskap och kultur såklart, men också många strategiska olika initiativ och frågeställningar som vi har idag för att kunna växla upp. Vi är ett statligt ägt bolag, 100% statligt ägt. I en värld som, eller jag ska säga en industri som blir mer och mer kommersiell. Också utmanad av min förra chef ganska rejält med SpaceX och Starlink som gör saker och ting på annorlunda sätt.
Mm.
Så det är en industri i otroligt hög förändringstakt. Mm. Men också där det generellt har kommit en ny kunskap i och med det geopolitiska läget om vad rymdteknologi kan göra.
Just det. Mm.
Det vill säga satellitbilder, satellitdata, hur vi kan mäta och se från rymden som vi inte kan göra när vi står på jorden.
Nej.
Så det gör ju att världen har kommit i ett nytt perspektiv med hjälp av rymden just nu.
Mm.
Och ju mer vi kan mäta och se från rymden, desto mer kan vi uppnå våra hållbarhetsmål för att vi kan ta rätt och faktabaserade beslut.
Med den hjälpen av att vi kan se och mäta från rymden. Det här, du måste ge mig lite tid här nu att ta in
Men
det här.
Det är ju som när vi tittar nu på, när vi sitter och tittar på nyheterna, så ser vi mycket satellitbilder från Ukraina-kriget och hur karavanerna går och hur man, liksom, man ser ju det från rymden. Mm. Och det är ju på grund av de satelliterna som vi har som går runt jorden hela tiden. Så de dels tar ju foto och sedan mäter olika mätinstrument. Så man kan mäta havets nivåer, man kan mäta, vad heter det, om vi har till exempel, vad ska man säga?
Alltså alla
avskogning, alla sådana delar ser vi ju exakt från rymden. Mm. Tjuvfiske, man ser ju varandra, plast.
Så det är egentligen liksom, det är ju så här övervakningskameror.
Som... Ja, som är runt oss hela tiden. Så det går inte att gömma sig längre. Nej. Vi lever och vi kommer leva i en transparent värld. Mm. Men också en helt uppkopplad värld. För det är ju det Starlink bland annat gör, som sätter ut kommunikationssatelliter runt hela jorden. Mm. Och det är ju Elon Musks företag där deras mål är att alla, var än du befinner dig på jorden, ska ha internet.
Oh.
Och höguppkopplat.
Det är så det är.
Mm-hmm. Och då kan vi röra oss lite längre fram och så tänka, vad händer med jorden?
Ja.
När alla människor har uppkoppling och kan kommunicera med varandra.
Ja, säg mig, vad händer?
Det kommer hända otroligt mycket.
Ja.
Wow. I utveckling, i företagande.
Ja.
Och det som vi ser idag som är
västanfläkt. Det är som när vi, liksom, när vi satt med vanliga telefoner innan mobilen kom. Typ.
Precis så är det. Och det kommer ske i hela världen. Och det är det som vi behöver förbereda oss på. Mm. Apropå de globala frågeställningarna som jag berörde lite innan.
Mm.
Med att hur kommer det att fungera? Hur ser vårt system för de globala frågorna ut? Vad har vi för beslutsforum?
Mm.
Det finns ju inte riktigt idag. Så att vi har ju ett fundament där vi behöver sätta reglemanget på vad det gäller i rymden. Men vi har ju också frågor gäller AI som är någonting som berör alla. Det kan inte säga att det är en svensk fråga eller det är en europeisk fråga. Eller, utan det är en alla fråga. Och detsamma
verkligen
går ju med...
som har högaktualiserats nu. Kan vi stanna där lite? Ja. För jag tycker det är så intressant.
Ja.
Och har testat såklart de här CPT-chattbottarna.
Ja.
Och det är ju helt fascinerande. Det var liksom för mig då, som inte är riktigt lika långsiktigt seende som du är, så var det på något sätt, jag fick nästan lite samma känsla som när internet, liksom, när man förstod värdet av det. Att det är nu först det går upp för mig. Jag menar, du har pratat om AI sedan 2017, Hedenhös.
Ja.
Men det var nu jag kände så här, nu fattar jag.
Ja, och jag tror att det är jättebra. Jag tror det är jätteviktigt att ju fler som förstår, desto mer attention kan de här frågorna få.
Mm.
För att det måste ha attention, för vi måste bestämma oss. Jag tror nästan tiden har gått för att vara med och liksom, för AI redan liksom ut och verkar. Men vi behöver ju sätta fundamentet för liksom,
hur det ska vara.
Ja, strukturen.
För det, just nu är det ju lite, lite scary.
Men det som jag brukar säga, väldigt enkelt, det är ju att alla sökningar som vi gör på internet idag, det programmerar jag i. Så att det som vi kan tänka på är vad vi söker på. Om vi pratar, vi har pratat lite man och kvinna.
Ja,
men om du googlar CEO, vad kommer upp då?
Det är massa män.
Ja, men liksom, och det är ju den bilden som AI har. Mm. Nu är det väldigt enkelt förklarat. Mm. Men det är liksom de delarna som vi kan säga. Och när man tittar på vilka som sitter och programmerar det som vi ska verka i imorgon. Vad är det för generation? Vem är det? Är det liksom... Mm. Så att det är många av de här delarna som vi behöver ta.
Ja, de här etik- och moralgrejerna. Yeah. För vi satt faktiskt familjen här och testade på en av juldagarna. Så testade vi den här chatbotten. Och testade just på såna här jobbiga frågor. Vi tänkte vi ska utmana den ur ett etiskt perspektiv. Om jämställdhet och om krig och om invandring och inkludering och såna där frågor. Mm. Men vi fick ju faktiskt ganska bra svar. Mm. Alltså utifrån vårt perspektiv så tyckte vi att men gud, det här låter ju ganska bra.
Nej, men och det är ju det är ju det. Och det kommer ju bli, alltså det är ju våra nästa hjärna. Och fast vi ska
det känns
vara
ändå ja, väldigt det är nervöst.
Men det är såklart det, för det är första gången vi umgås.
Ja.
Men ju mer vi umgås, desto bättre kommer det att bli. Och desto mer kommer den kunna hjälpa oss. Så det är inte bara ondo.
Nej.
Men vi måste sätta strukturen och fundamentet för hur vi verkar med AI i världen.
Mm.
Så att det är den delen som jag är ute efter. Jag tror Elon har pratat om det i hur länge som helst. Att vi måste sätta ner OpenAI som är moderföretaget till den du pratar om här. Startades ju som en alltså vad heter det? Profit, non-profit.
Okay.
Men är idag omgjort.
Just det.
Mm. Och Elon har ju gått ur den, men var ju en av de grundarna till OpenAI, men har ju gått ur den på grund av
den anledningen eller?
Nej, han gick ur på grund av att Teslas AI är så långt fram att det är konflikt av intresse.
Aha, de kommer klå de andra. Gud vad spännande.
Det är mycket som händer där bakom.
Och så Microsoft och Google. Och de har ju jättemycket att göra nu.
Ja, alltså. Ja, det är mycket nu. Men det är ju också de delarna som vi behöver titta på som mänsklighet. Och det är därför som jag återigen är i den här frågan gällande vilken struktur vi ska verka i framtiden. För att det som vi pratar om nu, AI, är en fråga vi måste lösa tillsammans.
Mm.
Rymden är en fråga vi måste lösa tillsammans. Vi ska sätta en bosättning på månen. Det sker inom 10 år. Max, jag tror 5 år. Sedan kommer vi att röra oss ut. Så vi kommer att sätta en bosättning på Mars. Okej, hur ska strukturerna se ut? Vem äger månen? Vem äger Mars? Är det en nation? Är det en ny kontinent? Alltså, hur ska det här se ut? Vilken valuta ska vara? Alltså det är en massa såna här frågor. Vad ska klockan? Vi håller på
men blir
att titta
inte du
på
så här helt vimsig när du tänker på de här långt...
Nej, men jag tycker det är så här liksom...
Man blir nästan lite så här... Så
för
att man
får... det jag vill... Vi har en chans nu. Vi har en chans. Och det är när vi ska nu börja göra något nytt. Så kan vi göra om.
Göra rätt.
Så att det vi behöver göra nu är att stanna upp och reflektera och säga hur vill vi att vår framtid ska vara? Vad är viktigt för oss utifrån ett hållbart samhälle, jämlikhet, alla de frågorna. Och när jag pratar jämlikhet pratar jag inte bara mellan man och kvinna, utan jag pratar över alla living beings på jorden. Allt levande. Mm. Hur ska vi ha vårt system som bildar till att respekt och lika? Mm.
Och går det?
Och går, ja men det går, för vi har uppfunnit en hjärna som är smartare än oss själva. Mm. Och det är AI. Så när du kopplar ihop de här grejerna så blir det fantastiskt. Mm. När det är i rätt syfte.
Mm.
I rätt syfte. Och
precis.
Det är den delen
och det,
vi
precis.
Måste
och det,
ta
med. Och det finns förstås ett antal problemområden som man behöver ta sig igenom där.
Ja, men jag tänker också, när jag har förmånen att vara i många sammanhang nu och prata rymd. Och rymd är ju en av de få ämnena som förenar oss. Vi tycker lika.
Ja, det är samma rymd också. För
men
alla,
vi har liksom, vi tycker att vi ska ta hand om den. Vi har samma tanke om hur vi ska utvecklas. Att det ska vara i fredligt syfte. Och prata lite om man kan ha rymden som en allmänning. Och hur skulle det se ut? Och jag sa,
menar du att alla länder?
Nästan till alla när du pratar om rymd har... Sen
även,
har vi olika
även det här landet som vi inte är så förtjusta i just nu.
Vi har lite olika tillvägagångssätt. Ja. Och sen kan vi inte säga att alla har lika, för det kan inte jag uttala mig om.
Mm.
Men när man på många nivåer så säger jag så här, kan vi inte nyttja rymden att förena oss? Apropå det vi pratade om lite inledningsvis.
Mm. Mm.
Vi behöver inte ha en kris som förenar oss. Kan vi inte nyttja rymden och titta på hur ska vi nyttja rymden tillsammans, lika för alla? För det går inte att dela in i landsgränser och sånt, för rymden är oändlig.
Ja.
Så att liksom, vi måste tänka på något nytt. Så kan vi inte nyttja det till att förena oss som mänsklighet. Och vi bor i ett globalt samhälle. Vi är jordbor. Det blir vår identitet, inte svensk.
Nej.
Vi är jordbo. Sen kanske jag har åkt månen eller Mars då.
Det kanske är så där det blir. Alltså. Men du som möter, du är ju i EU och all massa FN och grejer. Vad säger de andra? Förstår de det här som du nu?
Nej men alltså, det här börjar vi prata om nu. Och det tycker jag är fantastiskt. På många sammanhang så är de här existentiella frågorna som kommer till oss. Och det vore väl fantastiskt om vi skulle kunna ställa det här till rätta i den generationen vi är. Utan att bli liksom den som förgjorde alltihopa. Utan att vi börjar komma. Och den medvetenheten, den märker jag kommer på många, många delar. Vi har ju ett uppvaknande också. Så om vi tittar, förändring börjar med oss själva. Jag kan ju säga till dig att förändra dig, men det kommer inte du att göra förrän du vill det.
Mm.
Så liksom, det går inte att säga åt alla andra.
Det står på vår hemsida i Women for Leaders också.
Ja. Det går inte att tala om för alla andra, men du ska göra det här, för det kommer ingen att göra. Och jag brukar säga, om jag ska börja med förändring och så säga, du kan inte säga till mig vad jag ska göra. För jag kommer göra tvärtom, för jag blir så obstruerande. Men däremot, om jag förstår varför, då kan det hända något här.
Mm.
Men jag förstår varför vi behöver förändra. Och förstår jag det själv och börjar med den resan själv, så blir det ju något helt annat.
Mm.
Så att förändring och förändra världen börjar med oss själva.
Mm.
Så att ju mer vi blir förenade med...
Med varför vi ska göra det.
Ja, och den vi är. Mm. Alltså finner den tryggheten, det inre ledarskapet och den tryggheten. Och landar i den. Och,
det som du känner att du har fått så mycket av nu.
Då börjar förändringen där, och det är på så sätt vi kan förändra världen till det bättre. Så kärlek är nyckel till allt, och det är grunden i oss som mänsklighet. Vi är ju kärleksfulla varelser, empatiska varelser. Vi ska ju bli det igen.
Ja. Vi ska kan vi inte bara bli det? Alla är bara snälla mot varandra.
Ja, och
nu har vi löst det. Ja, men alla bara kan vara lite snälla.
Ja, och det är ju faktiskt så.
Mm. Och bry sig om varandra. Så jag har ju någon gång lärt mig när jag fick barn av en väldigt duktig psykolog som jag gick till. Alltså när de var så här riktigt små, när man undrade hur man skulle bli som förälder. Då lyssnade jag på en föreläsning av den här psykologen som sa så här: ni har bara en uppgift som föräldrar, och det är att lära era barn att bli empatiska.
Ja.
Och den tycker jag är så himla fin. Och jag har nog burit med den. Oh, jag har jättefina barn. men jag menar, det gäller ju faktiskt ledarskap också.
Jo, men det är kärlek. Kärlek är nyckel till oss som individer och människor på jorden.
Mm.
Men också till allt. Alltså visa kärlek till alla. Och det är liksom den viktigaste och essentiella komponenten vi har.
Mm.
Så där är nyckeln, där låser upp allt.
Och det känns så, om vi har det så kan fritt. Vi få den här liksom gemensamma värdegrunden på något sätt. Som
och den ligger där, och den gemensamma värdegrunden börjar där.
Ja.
Och respekt för varandra. Så kärlek och respekt är mina viktigaste
grundstenar. Det är dina honnörsord. Men du, alltså man blir så nyfiken och inspirerad när man lyssnar på dig, Mia. Det är inte så ofta jag får såna här liksom futuristiska samtal i Karriärpodden, vilket är väldigt härligt. Men man vill ju ändå så här förstå, hur 17 har du fått i dig det här? Har du fattat det själv eller?
Nej, jag vet inte. Vet inte.
Du säger nyfikenheten är en sak, men den här drivkraften att vilja förändra och vilja vara där i den här nya världen på något sätt.
Jag tror att det är kopplingen för också ju, filosofin är ju viktig.
Mm.
Och jag tror att den kommer med, alltså mamma är ju lika jobbig
Vad gör hon för men, nu måste vi.
Hon är inte lika, men jag tror att vi höjer oss ju några snäpp för varje generation. Alltså vi blir ju en utveckling på jag är ju bara en förlängd arm på min mamma och hon på mormor. Men jag tror ju att det är en hög med kraftfulla kvinnor bakom mig.
Ja.
Och också min farmor kommer ju från samestam. Mm. Och med det vill jag säga att det kommer en visdom.
Mm.
Och där tror jag intresset har kommit med mycket av det som vi har pratat om i podden nu.
Mm.
Med de existentiella frågorna, med hur vi kan nyttja, med hur vi kan lära oss av det, liksom vår historik och hur vi kan nyttja. Också, nu har vi inte varit inne och pratat så mycket om dem, men naturrikedomarna till läkande kraft och alla de delar. Så det liksom kommer bakifrån mig.
Ja.
Så det kommer, och det är en del damer där som har berett väg för mig.
Du har fått med dig det i moders.
Ja, jag har det. Och sen så har jag lagt till några egna sådana delar med det som har blivit mig.
Ja, och så, erfarenheterna som du har fått här, ja, förstås längs livet. Men jag tänker på, hade ni sådana här filosofiska diskussioner hemma vid, när du var liten vid matbordet?
Nej, inte alls. Men det är mina böcker, tror jag.
Det var böckernas värld där.
Böckerna har nog lagt en väldigt god grund.
Mm.
Så, och jag läser väldigt mycket.
Mm.
Så min bokhylla hemma brukar jag säga, tittar man på den, då är det lite mig. Det är lite brokigt, men det är otroligt mycket. För jag läser, jag har alltid gillat att läsa.
Mm.
Så det är där jag finner min kunskap. Mm. Och min kompetens är baserad i böcker, alltså från läsandet. Så jag spenderar ju väldigt mycket egen tid. Jag är ingen så här ybersocial människa som är ute och grejer.
Det kanske man också skulle kunna tissa.
Ja, det kan jag tro. Jo, men det kan jag nog framstå som.
Det är
som
det här resledarlivet som färgar mig lite. Men.
Ja, nej, men jag är, när jag har ett uppdrag eller jag har en sån där, då är det okej. Okay. Men annars så trivs jag väldigt gott i naturen med hundarna och en bok.
Mm.
Och jag behöver den downtiden för att kunna vara den personen som jag är annars. Det är balansen där med, tror jag.
Mm. Det där är ju sig, jag är ju likadan, att det är liksom det där egna. Jag är ju så här jätteextrovert, men å andra sidan introvert när egen tid när jag måste
få vara själv. Jag sa det till en väninna en gång som skulle förstå mig, och jag sa, jag är lika introvert som jag är extrovert. Så jag måste få vara introvert, vilket gör att jag är inte i behov av sociala sammanhang ibland. Nej. Överhuvudtaget. Utan då är det viktigare för mig att bara få vara med mig själv eller mina barn, som är något annat.
Det där är ganska intressant, för att jag menar, de som är mer åt det liksom kanske mitt emellanskiktet här, eller som är liksom mer åt det introverta, de har ju egentligen mer behov av de sociala sammanhangen än vad du och jag kanske har.
Ja, jag tror det. För man tar det man får. Men sen liksom,
måste man liksom stänga av och så stänga av sig själv.
Men det kan, tror jag. Jag tror också det kommer med trygghet.
Mm.
För att jag känner att jag behöver inte vara med överallt. Vilket lite historiskt var jag väldigt synlig och var med på väldigt många sammanhang. Medan nu jag mer väljer när jag känner att jag kan bidra. När jag kan ge tillbaka av allt det jag har varit med om, och mina tankar och funderingar och min kunskap, då tycker jag att jag gör skillnad, och det är viktigt för mig. Då har man mitt fulla fokus.
Där sa du ett till väldigt viktigt ord, när jag känner att jag kan bidra. Det där, det tror jag också kommer kanske lite senare med åren.
Jag vill bidra och göra skillnad för andra. Jag vill kunna inspirera. Jag vill vara den genuina, den autentiska som säger som det är. Så det inte blir något annat hokus pokus. Och i alla de delarna som vi delger, så är det ju min upplevelse. Jag har inte sagt att det är rätt eller fel. Nej. Utan det är ju min upplevelse genom mitt liv. Och den sitter, har jag ju med mig och har lärt mig otroligt mycket av i de olika delarna och olika situationer som uppstår i livet. Så att jag tror att det är viktigt också att ta i paritet.
Ja, men verkligen.
För jag skulle ju aldrig kunna säga att du har fel om du säger att det här är min upplevelse. Jag måste respektera din upplevelse och ta till mig av den och bemöta den. Men det är din upplevelse, och det tror jag är viktigt att vi förstår. För då behöver vi heller inte peka finger.
Nej.
För vi är här tillsammans för att uppleva.
Då blir man så där kärleksfull istället.
Ja, det blir roligt.
Oh, så fint. Vi ska prata lite om ledarskap här också. Det har vi ju redan gjort. Men du ska få en specifik fråga av min samarbetspartner.
Yeah.
Som ju är Volkswagen Group Sverige.
Yeah.
Som också gör väldigt många bra i elbilar.
Ja, det gör de faktiskt. Och andra bilar. Inte lika coola, men nästan.
Och de jobbar ju också mycket med hållbarhetsfrågan. Mm. Såklart, det måste ju alla i bilbranschen göra nu. Men de skickar med en fråga till alla mina gäster. Som handlar om hållbart ledarskap. Och då är vi intresserade av att höra, vad ser du som hållbart ledarskap? Och vad är det viktigaste en ledare behöver göra? Och då vill vi ha det kopplat till dig, liksom, jag. Det är så lätt nämligen att få så här jättestora svar på den här.
Hållbart ledarskap för mig är när du har landat i dig. Det vill säga att jag har landat i mig.
Mm.
För då får jag ett hållbart ledarskap. Ett hållbart ledarskap kan sätta gränser. Man sätter gränser när man känner. Jag tränar på det fortfarande. Att kunna sätta gränser för mig själv och mitt eget välmående. För om inte jag mår bra, då kan inte jag leda bra. Och om jag inte mår bra, så är jag inte en god förebild för dem jag leder. Mm. Så för mig är det liksom the core essence.
Se till att må bra själv.
Så att du kan vara genuin och ärlig.
Mm.
För att då skapar vi en sån miljö. Och då mår vi bra. För att om jag vågar säga att jag är ledsen, eller att jag har gjort fel, eller att det här blev jag inte som jag hade tänkt mig. Jag hade tänkt mig det här. Men om jag vågar ha det språket med mina medarbetare, då kommer de att våga ha det med mig.
Mm, mm.
Vilket gör att vi då får en mer harmonisk arbetsmiljö. Och i harmoniska och trygga arbetsmiljöer utvecklas vi.
Mm.
Vi vågar. Vi vågar gå den extra milen. Vi vågar göra det extra. Men om du inte har den tryggheten i din arbetsmiljö, så kommer du inte att skapa de där resultaten som du drömmer om. För att dina medarbetare vågar inte göra allt som de faktiskt kan.
Mm.
Så att för mig är det ett hållbart ledarskap. Det börjar med dig. Man vill ju gärna säga balans. Men det är ju så ypperligt tråkigt.
Ja.
Men någonstans så är det ju också att vi är alla en hel människa. Det vill säga arbetet är en del, familjen är en del, livet är en del och du är en del. Och att när alla de där pusselbitarna går ihop, vilket inte är alltid, absolut inte.
Nej, de brukar vara lite olika.
Brukar vara lite ojämfördelat. Mm. Och jag är expert på att fördela om dem där och det blir ojämnt och dant. Mycket med passionen som går igång.
Mm.
Men det är det jag jobbar på.
Mm.
Och min utveckling, som också hela tiden. Jag utvecklar mig själv ständigt. Och jag hoppas att varje dag blir en bättre människa idag än vad jag var igår.
Mm.
Och lyckas jag med det, så tror jag att jag kan bidra till ett hållbart ledarskap och en hållbar värld.
Mm. Där satt den. Men du Mia, ska vi börja summera lite här nu.
Oj, oj, oj.
Och hur gör vi det då?
Nej, men det vet jag inte. Nu har vi ju varit på månen, på Mars. Vi har varit
överallt. Men jag brukar ju tänka att ett bra sätt att summera vem du är och sådär.
Ja.
Det är ju också att jag brukar försätta mina gäster vid att de är så här typ 20 igen.
Mm.
Och så låtsas vi att du nu ska få massa så här goda råd som, alltså det som du av ditt vuxna jag, så att säga, det du inte visste då men som du vet nu.
Jag skulle vilja säga till mig själv att, vilket jag säger nu men inte då,
nej,
att varje nej är ytterligare ett steg mot ett ja.
Mm. Okej, det där måste kanske utvecklas något.
Ja, jag skulle vilja säga att när man rör sig genom livet, så våga fråga. Våga fråga om det där jobbet du vill ha. Våga fråga om den där ledaren du vill jobba för. Ledaren är jätteviktig i din karriär. Mm. Glöm inte det, för de öppnar dörrar eller stänger dörrar.
Aha.
Och du väljer ledare, inte tvärtom. Det är jätteviktigt råd.
Ja, det är det verkligen.
Men att...
Det har du liksom lärt dig sen.
Ja, det är jätteviktigt. Och man ska tänka tvärtom, inte att de ska välja mig. Det är du som väljer.
Mm.
Du väljer ledare. Det är jätteviktigt. Men apropå att varje nej är ett steg på ett ja, det är att vi ska... Egentligen handlar det om mod. Och det är att våga fråga om det där jobbet, om den där arbetsgivaren, om den där killen eller tjejen som du vill bjuda ut. Och får ett nej, men det är bara ytterligare ett nej. Det kommer ett ja. Och det är det ja som ska komma.
Mm.
Men om vi inte vågar fråga, så kommer vi inte
veta.
Och inte gå så genom livet. Utan våga fråga och stå trygg i. Det kan bli ett nej, det kan bli ett ja.
Och att det inte är så dramatiskt.
Det är inte så dramatiskt. Mm. Så det är inte, det är liksom, och det kommer ju med en inre styrka. Jag vågar fråga, jag träffar så fantastiskt många människor som bara, hur kunde du träffa dem? Hur kunde du? Ja, men när jag ville lära mig om AI, då skrev jag ett mejl till Max Tegmark.
Mm.
När du kommer till Sverige, kan jag få fika med dig? Han bara, ja.
Ja. Ja, så fick du ett ja.
Så fick jag ett ja, vilket var helt, och vi kunde inte riktigt prata för vi var lite på olika horisonter. Men det var fantastiskt ändå. Och då vågade jag fråga. Men det kunde lika gärna blivit ett nej. Men då hade han ju sagt det. Så jag tänker, det man ska göra, det är att våga fråga.
Mm.
Och ha mod.
Men, och det visste du inte riktigt då?
Nej. Då var jag ju blyg lite sådär. Men gud, vem är jag? Jag kan inte fråga. Vi är nog lite så fortfarande med relationer. Jag vågar inte fråga det.
Du vågar inte bjuda ut någon?
Nej.
Nej, okej.
Då är man ständigt,
har vi det kvar.
Då är man ständigt singel.
Ja, inte efter det här samtalet. Nej, i karriärpodden kanske. Kommer få massor med erbjudanden.
Ja, och det vore roligt faktiskt. Men nu tappar jag bort mig. Det var ju riktigt där. Jo, och sen skulle jag vilja säga att ha mod att våga säga. Att räcka upp handen när du känner att något är fel. Att räcka upp handen när du säger att något är rätt. Eller att ni behöver göra något. Det är mod. Modigt. Och det behöver vi i den värld som vi lever i idag. Att våga stå för det du tror på och det du tycker. Vi behöver så mycket mer modiga ledare idag. Som vågar säga att det här känns inte rätt. Eller det är hit vi ska. Eller vi ska inte hit, att också våga välja bort. Mer sådana ledare behöver vi idag. Och vi behöver sådana som ni som lyssnar.
Det där varit riktigt bra summerat, tycker jag. Nu har jag bara en sista fråga, Mia. Och den handlar om, när man liksom har nu fått följa med här i din resa. Och från reseledare till rymden.
Fortfarande resor.
Fast reseledare i rymden. Nej, men vad tror du? Om du fick liksom vara så här framtidsspanande som du ju är. Att du kommer, vad är liksom nästa grej som du kommer jobba med? Långt fram nu.
Jag tror att jag kommer jobba med de stora globala frågorna.
Mm.
Hur vi skapar en bra framtid för alla oss här. På jorden och i rymden.
Mm.
Det tror jag att jag kommer jobba med i framtiden.
Kom ihåg vad ni hörde det först. För det brukar vara så här när man har uttalat något.
Ja.
Så är det större sannolikhet att det kan hända.
Ja, det är sant. Så. Nej, men det attraherar mig. Och det är fortfarande i den röda linjen med att bidra till ett bättre samhälle. Och att skapa det. Så att det skulle jag vilja göra för att skapa vårt nya system. Systemet som bidrar till att vi alla mår bra och har det bra. Det skulle jag vilja.
Jag tror att du är ypperligt ämnad för det. Tack snälla Mia för att du har varit här och varit min gäst i Karriärpodden.
Tack.
Hoppas att du gillade det här avsnittet och blev inspirerad. Det blev jag av Mia. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Mia Kleregård. Nu så här i veckan när det är internationella kvinnodagen vill jag passa på att berätta att nu är vi ju inne på 10:e verksamhetsåret för Karriärpodden och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser, fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Och vi jobbar i alla våra verksamheter, alla dagar om året i Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Genom nätverk, ledarskapsutveckling och rekrytering. Och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen. Och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Vi har en massa roligt och spännande på gång som kommer att hända med buller och bång nu under våren och inte bara under den här veckan. Och jag kan redan nu ge en teaser och det kommer att handla om att ge alla kvinnor som vill utvecklas en digital språngbräda oavsett var i karriären du befinner dig. Så se till att följa oss nu i sociala medier, prenumerera på podden så missar du inte när det här händer. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Men vi hörs snart igen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.